Hej och välkommen till Brittas vardagsrum. Det har under en begränsad tid bytt namn. Nu heter det Brittas valdagsrum. För dig som inte vet vem du ska lägga din röst på i vårat val den 9 september så kan de här samtalen kanske bli till hjälp. Jag och Robert Eriksson, pastor i Betlehemkyrkan, träffar våra 8 partiledare under vårgårda möte i Tångahallen nu i augusti månad. De här samtalen lägger vi ut som podden Brittas valdagsrum. Så där kan du lyssna och bilda dig en uppfattning, höra lite vad de olika partiledarna tycker i vissa frågor och få med dig det in i dina grubblerier om vem får din röst den 9 september. Tack för att du lyssnar. Håll till godo. Så Jonas Sjöstedt, välkommen fram. När man kommer fram så här så häpnar man lite och tänker det är en vanlig vardagskväll i Vårgårda. Så mycket folk.
Det var precis vad jag tänkte, att folk kommer hit en vardagskväll. Fantastiskt. Tack för det.
Det är fjärde kvällen. Det är fjärde utfrågningskvällen som vi har. Och då har vi glädjen att ha dig här, Jonas. Ifall att du i den intensiva valrörelsespurten glömmer av det så vill jag säga att du är gift med Ann.
Ja, men det vet jag. Jag träffar henne ikväll faktiskt. Jag kommer hem framåt midnatt om tågen går i tid. Det gör jag.
Det hoppas vi. Ja. Just ikväll hoppas vi det. Ja. Jag hoppas vi alltid, men tänker på dig extra då. Tre barn.
En vuxen och 2 barn egentligen. En 29-årig dotter som heter Karin. Hon arbetar för Svenska Missionsrådet faktiskt.
Ja, hon finns på samma arbetsplats som jag är ibland. Ja, Ekumeniska centret i Alvik.
Hon arbetar med biståndsfrågor. Det finns ju fantastiskt mycket biståndsverksamhet och, ja, i olika former. Och hon sitter och, kan man säga, hanterar det på olika vis. Då. Och sen är jag tvillingar. De är ganska små. De är 10 år. Eller små. De börjar bli stora också.
Ja, förra gången var ju de då 6 år.
Ja, visst. Tor och Greta heter de.
Okej, du är från början från... Ska man kunna säga att du är från Umeå? Jag har fattat att du har flyttat mycket.
Ja, alltså jag är inte född i Umeå. Jag är född på Sahlgrenska i Göteborg. Men min pappa jobbar mycket i pappersindustrin och annan industri när jag var liten. Och mamma jobbar i sjukvården. Så vi flyttade runt nästan hela min barndom. Vi bodde i Sundsvall och i Västerås. Och sen hamnade jag i Vänersborg där jag växte upp till stor del.
Okay.
Men sen hamnade jag som 25-åring i Umeå. Och sen dess har det varit min fasta punkt. Så att om det är något ställe som är hem för mig så är det Umeå. Och det lilla röda hus som jag har på landet som för Umeå.
Går du på hockey där någon gång?
Nej, alltså
det är en känslig fråga.
Jag är faktiskt Luleå Hockeys supporter. Därför att jag bodde i Luleå när de gick upp i elitserien för jättelänge sedan. Men det blir inte så mycket ishockey. Går jag på någon idrott i Umeå så brukar jag gå på damfotbollen med mina barn på sommaren, sen någon match.
Fint. Mm. Det tycker vi var roligt. De är väldigt duktiga i Umeå.
De var otroligt bra. De var ju svenska mästare, de var faktiskt Europamästare. Och hade var ju stommen i damlandslaget ett tag. Sen har det gått mycket knackigare. Men det är ju så där med idrottslag. Att har du en gång, för mig, har man en gång börjat hålla på ett idrottslag, då släpper man liksom inte det. Jag blir en gång gaisaren i herrfotbollen. Det är också en sorts prövning, kan man säga. Vi brukar skoja om det är ett lag utan vinstintresse, så det passar vänsterpartister.
Den var bra. Ja. Det kan vara som läxan för mig i hockey.
Ja, men man överger dem inte.
Nej, absolut inte. Nej. Du har ju varit politiskt aktiv i många år. Mm. Redan som 13-åring kan man väl säga att du började.
Ja, då blev jag politiskt aktiv. Och jag var egentligen intresserad av samhällsfrågor redan före det. Jag följde med väldigt noga vad som hände. I början kanske mest i världen. Det var en väldigt dramatisk tid där i mitten på 70-talet. Och så med Vietnamkrig som tog slut och de sista kolonierna i Afrika frigjorde sig. Apartheid var stort, Centralamerika. Det hände mycket i Polen.
Det betyder, om vi får avslöja det, att du har varit politiskt aktiv ungefär 40 år.
Ja, jag tänker på det ibland. Det är några år. Och det är faktiskt att de flesta i Vänsterpartiet, de har varit med 3 år eller mindre. Så att jag känner mig som en inventarie ibland, det gör jag faktiskt.
Men det verkar som de vill att du ska vara kvar.
Jag har ett tag till i alla fall, det får jag vara det.
Du har ju sagt någon gång att du har försökt några gånger att hoppa av, men du har svårt att låta bli.
Ja, men det är nog så att jag har ju haft olika yrken naturligtvis, och jag har ibland tagit ett steg tillbaka från politiken. Men det jag verkligen brinner för, det som verkligen liksom upptar min tanke, det är att försöka vara med och förändra samhället. Och att då få göra det som förtroendevald och så, det är ju, tycker jag, det viktigaste och det finaste man kan göra. Men sen tror jag det är bra att kanske ta ett steg åt sidan och göra något annat ett tag och så. Det har jag gjort några gånger. Jag har bott i USA några år och jag har flyttat och börjat om från början och så där.
Du har ju skrivit en del, en skrivande människa.
Ja, jag tycker om att skriva. Nu hinner man inte skriva de här längre texterna, men jag gör det ibland. Jag kan skriva någon essä eller sådär, politiskt, personligt eller så. Jag har skrivit 5 böcker, bara 4 har kommit ut. Den 5:e kommer nog så småningom också.
Åh, det ser vi fram emot. Du har ju skrivit har jag rätt om jag säger att du har skrivit en trilogi om mord i EU-parlamentet?
Så är det. Och det där, jag satt ju i EU-parlamentet i 11 år. Ja. Det är väldigt länge. Och EU-parlamentet är inte så dramatiskt. Det går sin gilla gång. Man kan sitta på ett 3-dagars möte i miljö- och utskottet som jag gjorde. Och det sitter någon liksom snustorr italiensk EU-kommissionstjänsteman och redogör för den 19:e revideringen av direktivet om azofärgämnen i läderprodukter. Och någonstans där så börjar ju tanken vandra. Tänk om han har en affär med henne och sen dräper de varann. Och vad händer då? Ja. Så att jag samlade de där sakerna. Och sen blir det 3 böcker.
Det är ju så här att det låter ju lite som morden i Midsommar. Att till slut finns det ju inga kvar. Du har ju en liten problematisk syn på EU. Är det där du liksom
håller på att urholka? Nej, det är inte någon strategi, tror jag. Midsommar borde ju varit utrotat för länge sedan.
Ja, jag tycker det är väldigt märkligt att det fortfarande finns.
Ja, så är det. Nej, jag tror att det mer var en längtan att göra något helt annat när man har suttit där. Och sen är det ett sätt att bearbeta också. Jag vävde in lite politik och sen saker jag stött på. Liksom. Nu är det ju några år sedan jag skrev dem. Så.
Men det finns en svart anteckningsbok där du följer lite anteckningar.
Gör det. Jag tar lite anteckningar i riksdagen. Och jag tänker att en vacker dag ska jag börja ta livet av kollegor. Ja. Lite där form där också.
Då kommer det. Ja. Vi ser fram med spänning mot när det börjar liksom urholkas där.
Ja.
Som du räknar upp här i början så har du flyttat väldigt mycket. Och som barn har du också uttryckt att du var dyslektisk. Svårt med stavning, läsning. Var det så?
Ja, så var det. Det tog lång tid för mig att lära mig läsa. Jag tror jag gick i 3:e klass. Jag kommer ihåg att vi skulle skriva D och jag skrev B. Och med den tidens pedagogik så drog man ju upp det på en transparent och visade hela klassen att så här skulle det inte se ut. Det var ju liksom lite mer så i skolan. Jag hade svårt för det. Och vi flyttade mycket så att jag hade gick 1:an i Västerås och sen började 2:an i Vänersborg. Och jag var nog både lite, jag drog mig nog undan lite grann och jag kände mig lite att jag inte fixade det där riktigt. Och var liksom också lite mobbad ibland, tror jag. Att man liksom kände sig utsatt. Sen rätade det där ut sig fantastiskt så småningom. Men det präglar ju en hur man växer upp, det gör ju bara det.
Det präglar jättemycket och jag funderar lite över hur du minns den perioden. Idag finns det tillfällen när det där tar tag, att du ser något utsatt barn och känner igen någonting. Händer det ibland?
Jo, men så är det. Det tror jag de flesta människor blir otroligt illa berörda av när barn blir dåligt behandlade. Att det är någonting som man verkligen upprör en. Och så är det. Och sen tror jag det finns någon sorts koppling till min politiska övertygelse som kom senare. Jag uttryckte som att har man en gång varit den som blir jagad på skolgården, då hejar man på den som blir jagad på skolgården, inte de som jagar. Det liksom sitter i ryggmärgen på något sätt att det där är fel.
Man kan ju också bli tvärtom, att man blir själv en mobbare som anfaller bästa försvar på något sätt.
Det kan man bli, men jag hade en mobbingincident på mina barns skola. Och det hände ju i skolan. Och jag blev så befriande glad. Den märkte ju skolan tog tag i det där på timmar. Då hade man ringt föräldrar och man hade pratat med barn och sagt vad som gäller och inte gäller. Och jag upplevde att deras skola är mycket bättre än den jag gick i. Det var liksom drev lite grann vind för våg, tycker jag. Och det var inte så många vuxna som brydde sig eller flåga. Och barn slogs ganska mycket på skolgården. Liksom. Och det fanns en hackordning där några satte de andra i skräck. Och så. Och det där är ju, barn kan vara tuffa med varandra.
For the many, not the few, är ett sånt där ordspråk från Labour-ledaren Jeremy Corbyn, som du har myntat.
Ja, så är det ju. Vi har ju en valparoll som är alltså att för alla, inte bara för de rikaste. Ja. Och även Bernie Sanders har pratat om det. Man pratar om de 99% mot den 1% som äger nästan hela vår jord snart. Och det är klart att det både uttrycker det som är essensen i vårt valbudskap, och det är att Sverige ska vara ett jämlikt samhälle. Det är vi inte idag, och vi måste ta tag i det. Och sen har vi naturligtvis tittat på den här vänstern som vi tycker är jätteintressant, som ger hopp. Och jag tycker att det var så tydligt både i Storbritannien, kanske ännu mer i USA, där Bernie Sanders fanns på ena flanken och Trump på den andra, att det var en politisk rörelse som spelade på människors rädsla och som liksom kände att ju mer människor är rädda, ju mer de känner sig hotade, ju mer de hatar, ju bättre går det för oss. Mm. Medan Bernie Sanders valkampanj byggde på hopp.
Ja.
Och att det går att förändra. Det går att bygga ett samhälle som håller ihop, som är jämlikt. Och jag önskar ju att Vänsterpartiet ska kunna i valrörelsen 2018 i Sverige vara ett budskap att det går.
Mm.
Vi kan steg för steg bygga ett gott samhälle. Vi kan ta ansvar för klimatet. Vi kan se till att män och kvinnor äntligen blir jämställda hela vägen ut. Vi kan se till att de här familjerna som lever med knapp ekonomi, att även de barnen får åka på sobbalåsaktiviteter och får sitt busskort och får sina mediciner och sina glasögon. Det går. Och i det ligger ett löfte, det ligger ett hopp om att tillsammans kan vi bygga ett gott samhälle. Och för mig är det motsatsen till att peka ut syndabockar eller att försöka öka människors rädsla medvetet för att man tror att man själv har fördelar av det. Sen finns det problem och det finns saker som man kan frukta.
Mm.
Men det menar jag att man ska möta det med att göra någonting åt det. Mm.
Det är ju så, jag vet att du någon har sagt att människor som är rädda har inga visioner. Det är väldigt, det ligger ju i linje med detta.
Ja.
Jag skulle vilja haka i det här med barnen.
Mm.
Var kvar där ett tag. Det finns ju många också idag utsatta barn och unga vuxna. Även om det finns goda exempel som du sa från dina barns skola. Och vi har ju i kyrkan också ett fantastiskt både förebyggande och närvarande arbete för många barn och unga. Och du såg ju själv den här scoutfilmen. Vi har ju Ekumenia-scouterna med Amanda som undrar när det blir en kvinnlig statsminister. Scouterna till exempel är ju till för att ge goda föredömen, vuxna förebilder, etik, moral, kärlek, omsorg, tillit. Och så ber vi till, jag knäpper händerna automatiskt, men vi ber ju till den Gud vi tror vill allas bästa och som älskar alla människor. Vi ber om välsignelse över de här barnen och deras familjer, vänner och den här trasiga världen som vi har nu. Och så upptäcker vi, många av oss som är i det här arbetet, att det finns en sån ängslan för religion hos många och att man tror att detta har någon negativ påverkan. Hur tänker du om det? Att du vet vart jag är på väg med de här bidragen som dras in till sån verksamhet som har det innehållet?
Nej, alltså min egen dotter är scout. Hon är 10 år, Greta. Nu är hon scout med Svenska Scoutförbundet. Där spelar ju tron mindre och mindre roll för dem, kan man säga. Men även om jag tror att det finns kvar lite grann. Men hon sjunger också i kören i kyrkan. Och jag följer ofta med henne dit. Förut var det Ekumeniakyrkan när vi bodde i en annan del av stan. Nu är det Svenska kyrkan. Jag tror för Greta är inte skillnaden så stor. Och jag sitter där på söndagen i alla fall, så att säga. Och för oss politiskt har det varit så att barns uppväxtvillkor har verkligen varit någonting som vi har arbetat med de här 4 åren när vi har haft inflytande. Och alla reformer är inte så dyra, men det är sånt där som att alla ska ha glasögon, alla ska ha mediciner, alla sommarlåsaktiviteter som även scouterna kan genomföra, man ska ha busskort, sommarjobb för tonåringar så att man gör något vettigt på sommaren och lär sig tjäna egna pengar, bättre arbete i socialtjänsten, billigare avgifter på kulturskolan så man ska kunna lära sig spela gitarr eller dansa eller vad det är. Och för mig handlar det om att ge barn goda uppväxtvillkor. Vi har också bättrat på stödet till ensamstående föräldrar 3 gånger. Det var länge sedan sist. Och det där är för mig bra, praktisk vänsterpolitik. Och vi vet att det gör skillnad i människors liv. Att det ger barn större möjligheter. Så att barns uppväxtvillkor tycker jag är en sorts temperaturmätare på hur ett samhälle mår. Hur man prioriterar det.
Vad tänker du att vi som kyrka finns i det?
Ja, men ni är ju en del av det. Jag ser ju hur era scouter, de är säkert inte så annorlunda än Greta scouter. Och det jag tycker om med scouterna är att det finns en sorts tolerans där. Att man har en värderingar. Man är lika värda. Man har en sorts öppenhet. Det är praktiskt. Och man kommer en bit bort ifrån utseendehetsen och den sociala rangordningen som finns. Det finns någon sorts medveten strävan efter kamratskap som jag tror är otroligt bra för barn. Som ger en sorts trygghet med varandra och så. Och det tycker jag är, det är ju Sveriges styrka, det här starka civilsamhället. Och det hade varit mycket svagare utan kyrkan. Det är ju bara så. Och det är samma med den här kören som min dotter går i, som liksom är en skaparglädje och en kraft, och de lär känna barn i olika åldrar och så också. Jag har liksom ingen, jag delar inte den här rädslan för religionen. Jag gör inte det. Religionen har funnits i mitt liv även om jag själv inte är med i kyrkan, och jag säger inte att jag är troende även om jag är öppen för frågorna. Jag avfärdar inte dem. Så med att kyrkan spelar en väldigt viktig positiv roll i människors liv och också som en samhällskraft.
Men när de här frågorna kommer om bidrag till exempel våra fantastiska scouter, är du en av dem som kan räcka upp handen och säga jag tycker de ska få bidrag, detta är ett bra arbete?
Ja, så jag tycker scouter ska få bidrag, jag tycker de gör ett bra arbete. Så är det. Och jag tycker, nu är det ju löftenas tid de här veckorna i valrörelsen. Och löften kan vara viktiga och man ska utkräva ansvar för löften sen. Men se också på vad vi har gjort. Jag tycker faktiskt att vi har gjort mycket för barns uppväxtvillkor i Sverige. Och det tycker jag är bra.
Ja. Du, vi vill att du, eller jag, får ju styra detta. Jag vill verkligen att vi fortsätter på den här linjen lite och kommenterar de här bilbränderna i Göteborg. Mm. Som också har varit i natt eller idag, det har fortsatt. Och många har ju reagerat väldigt hårt på den här, att de här ska dömas. Och någon form av dom måste ju till.
Ja, visst.
Så är det ju. Hur ser du på det?
Nej, men rättssamhället är egentligen ett skydd för den svage. Mm. Att man utkräver ansvar om någon begår brott eller stjäl någonting från en eller förgriper sig på någon eller så. Så jag menar att rättssamhället upprätthålls och fungerar, det är en central del för människors tillit till samhället och till varandra och för att demokratin ska fungera. Och därför har vi varit helt överens med regeringen till exempel om att vi behöver fler poliser i Sverige så att man klarar det överallt. Vi har skärpt några lagar om straff, vapenbrott och sexualbrott till exempel. Vi har gjort andra satsningar på rättsväsendet. Och det tror jag är nödvändigt. Jag tror att det är bra. Det, liksom, det finns ingenting gott i kriminaliteten. Det är, liksom, det är dåligt för ett samhälle rakt igenom. Men det finns också någonting större tycker jag. Jag läste att en av dem som har gripits nu är 16 år.
Ja, precis.
Man funderar på varför har den där 16-åringen hamnat där?
Han kanske aldrig var i scouterna.
Nej, till exempel hade det i scouterna. Det kanske hade, men det kan vara sådana små saker.
Ja, jag tror att det är de där långa linjerna. Ja. Alltså.
Eller att man hade en lärare som såg den där killen, för det är ju säkert en kille, och tog tag i honom och sa du kan visst lära dig det här, du får hjälp, men jag sätter lite krav på dig. Mm. Och så får du svara upp till det. Och jag kommer prata med dina föräldrar att de läser läxan med dig. Och ska vi lyckas med det här, då måste vi tänka bortom. Poliserna är bra och kamerorna är nödvändiga ibland. Vi måste tänka bortom det, hur samhället fungerar. Och sen är det ju så, det finns aldrig en ursäkt för kriminaliteten. Men man måste förstå varför den uppstår. Och det är ju ingen tillfällighet att det är bostadsområden där många barn har trassliga hemförhållanden. Där det är mycket trångboddhet, lätt att dras mot gatan. Där ekonomin ofta är svag, många killar har misslyckats i skolan. Det finns ett samband mellan ojämlikhet och kriminalitet. Det gör det. Det finns ett samband mellan att några inte har något och andra låser in sig bakom murar. Det finns ett sådant samband. Och det är ingen slump att vi har ju inte haft mest poliser i världen i Sverige. Men vi har haft ganska låg kriminalitet i Sverige. Och det tror jag hänger ihop med att vi har gett livschanser åt många människor. Och för mig hänger visionen om jämlikhet ihop med att bygga ett samhälle som är motståndskraftigt mot den sortens saker som kriminaliteten är. Och jag tror att det här goda, jämlika samhället är mer motståndskraftigt. Det som ger människor möjlighet att jag kan få ett yrke, jag kan få ett jobb, jag kan få en familj.
Mm. Fint, tack. När vi ändå är inne på religionen och kyrkan så ska jag vilja ta ett varv till där. Med den kristna tron, kan du känna tillit till kyrkan som en av de platser som kan hjälpa och ge ett bra sammanhang? Alltså tillit, att du litar på det sammanhanget?
Ja, generellt gör jag det. Sen tycker jag att kyrkorna är olika varandra. Ja. Men överlag så tycker jag att den svenska kyrkan är att lita på. Det gäller både merparten av frikyrkorna och svenska kyrkan i sig. Jag tycker att i tider då många har svajat i grundläggande frågor så har ibland företrädare för kyrkan klivit fram och påmint om att flyktingar är inte volymer, de är människor. Ja. Och att det finns någonting orimligt med orättvisor i världen. Och att vi har ett gemensamt ansvar för den här planeten vad det gäller klimatfrågor och bistånd och annat också. Och det tror jag kommer ur tronskraft. Att det finns en värderingsstyrka i det. Att man är trygg i att det är det rätta, det är det riktiga. Det är liksom det som man har, man bottnar i sig själv. Och i en tid då allt för mycket har rört sig allt för lätt, tycker jag, i det svenska samhället, så har det ibland känts väldigt skönt när företrädare för kyrkan kliver ut och säger, men tänk efter nu. Det handlar om människor. Det handlar om människor på flykt till exempel.
Vi har ju väldigt mycket arbete kring det och många är ju, har ju gjort smärtsamma erfarenheter när det gäller också många som har konverterat till kristen tro och som väntar på att få stanna kvar och som får avslag. Mm. Och tänker, hur ska vi lära Migrationsverket vad kristen tro är?
Ja visst, och många... En del av de här extrema rörelserna som i Islamiska staten och talibanerna, de har ju hetsen mot de kristna som en del av sin taktik att trasa sönder sitt samhälle, att sprida sin extremism. Syrien är ett samhälle och Irak där det har bott kristna i tusentals år, mycket längre än i Sverige. Några av de äldsta liksom kyrkorna och liksom obrutna gudstjänsterna har funnits i städer som Mosul och andra städer också. Och jag tycker att det är utöver den absoluta rätten att få ha sin tro och sin religion, att den ska försvaras. Därför att det är en mänsklig rättighet att få ha sin tro. Så tycker jag också att det är ett otroligt kulturarv. Det är någonting unikt, något som går tillbaka nästan till Jesu tid. Som faktiskt har funnits obrutet i många av de här länderna. Och den här hetsen mot de kristna i Turkiet har ju pågått länge, förföljelse mot kristna i praktiken. Och nu också med Islamiska staten. Den är ju fruktansvärd tycker jag. Och jag tycker det är viktigt att man tar in det som en, det är en politik från deras sida att göra det här. Men det finns också goda krafter. I norra Syrien, jag säger inte att allt ska försvaras, allt är perfekt. Det finns en allians av kristna och muslimer, av kurder och araber som tillsammans vill bygga ett bättre samhälle. Och det är ju framtiden. Det är det vi ska liksom stödja. För de krafterna finns också där.
Det finns något som jag tycker är jättespännande med dig. Och det är att du dels ger ett väldigt lugnt och stabilt intryck. Och så är du samtidigt ganska brinnande och övertänder ibland.
Ja, just det, jag vet. Senast igår.
Vad var du då?
Nej, då var det partiledardebatt. Ja. Så då tänkte jag efteråt, lite försiktigare skulle jag ha tagit det. Så där.
Men det tycker jag är lite... Kan du säga lite vad det är när detta bränner till i dig? Vad är det för frågor eller vad är det som gör att du känner här...
Nej, men det är ju den politik jag tycker är viktigt. Hur Sverige ser ut, hur liksom... Att jag tycker att vissa saker är fel och jag vill göra någonting åt dem. Och sen dras man ju med också i det här... liksom i stunden. Egentligen tycker jag att det politiska samtalet, ungefär som vårt samtal, är det mest intressanta. Och jag och Annie Lööf som var här, vi har åkt runt och haft sådana samtal. Vi tycker helt olika, det kan tända till. Men det är alltid med vänlighet på något sätt. Och vi har två regler. Vi ska inte avbryta varandra och vi ska inte försöka missförstå varandra. Och jag tycker att även i dessa upptrissade tider så är det ganska bra föresatser. Men den där sidan finns hos mig också, att det är kommer så lite.
Men kan du säga någon sån gräns när man överträder? För att ibland kan jag se den. Jag kan ju fatta att ibland... Ja. Man har ingen känsla av att du har kort stubin. Men ibland tänder du till så. Och så kan jag tänka, är det... När går man över den gränsen där du känner, nej, nu får det vara nog? Liksom. Kan du se någon sån, är det med relationer? Eller?
Du tänker att man går för långt?
Ja, nej, det ja. Du känner att du blir, du bara liksom, nu, det här är gränsen.
Nej, men jag tror att politik är ju förnuft och känsla, både och. Och bägge sakerna måste finnas där. Om det bara är förnuft, då blir det som ett schackspel eller teknokrati eller någonting. Är det bara känsla, då funkar det inte. Utan måste liksom ha argument och grund och så. Men politik är känsla. Alltså, om någon tycker att det är fel att en man har kränkt en kvinna och säger till det och river upp, tar den här fighten. Det är klart att det är en känsla i det. Det är en rättvis känsla i det. Och det är inte fel att släppa fram den känslan. Det är inte det. Därför att den är liksom berättigad på det sättet. Det man ska akta sig för, tycker jag, det är dels att det går överstyr så att man liksom tystar någon eller hotfull. Liksom. Det finns allt för mycket av det på sociala medier och så. Och sen tycker jag också att lite grann som Fantomen. Man får liksom vara tuff mot en tuffe. Men man ska, om det är liksom en tjej i klassen som ställer en fråga, då ska man inte vara tuff när man är ute. Och det tycker jag är viktigt. Jan Björklund, han är ju tuff tillbaks. Och då kan man ta det där liksom fram och tillbaka.
Det är lite det vi är lite ute efter, för någon gång ibland så tänker jag att det finns också hos dig någon sorts, jag ska nästan kalla det helig vrede, att det går till en gräns. Det finns ju en amerikansk pastor och rättvisekämpe som heter Jim Wallis. Mm. Han har sagt så här, när man får kontakt med vreden är man ibland som närmast Guds hjärta.
Ja, det är fint.
Den får du med dig härifrån.
Ja, ja, men bra. Ja. Nej, men det är ju engagemanget och vreden hänger ju samman. Sen tror jag att den okontrollerbara ilskan, den är sällan konstruktiv.
Den är sämre. Det finns inget konstruktivt i den. Du ska få... det finns mycket vi skulle kunna prata om. Ideologi, populism. Mm. Är man trogen sina frågor även om man förlorar valrörelsen? Mm. Var går gränsen? Kan du säga något kort om det?
Nej, men så är det ju. Jag vet ju till exempel att när jag säger att ja, vi vill tillåta familjeåterförening, då är det en del stycken, nej, det tycker inte vi ska göra. Eller att vi tycker att transpersoners rättigheter är viktigt. Man kan tycka att det är en smart fråga, men jag tycker att det är viktigt. Att med de här liksom toleransfrågorna. Och jag tycker inte vi har varit de fegaste i att kunna säga saker på det viset. Då. Mm. Men sen tycker jag också viktigt att man pratar så att människor begriper, att man försöker förklara liksom vad det är man är ute efter.
Den Amandas fråga vill jag fånga upp innan vi går ner för landning, du och jag. Hon frågar, varför har vi aldrig haft någon kvinnlig statsminister? Då är ju min fråga, vem föreslår du?
Ja, alltså om jag får välja en person, så ska, ja, men det är Ulla Andersson som skulle vara statsminister. Hon är ju vår ekonomisk-politiska talesperson. Men hon och jag har jobbat ihop som ett par, kan man säga. Ett par i politiken. Nu är inte hon längre vice ordförande i Vänsterpartiet. För hon gick in i väggen och var tvungen att sjukskriva sig ett tag. Och tar numera hand om det ekonomiska som är tungt nog. Men henne skulle jag ha väldigt stort förtroende för som statsminister.
Det ska jag hälsa då till Amanda.
Ja.
Jag ser fram emot ännu en bok.
Ja.
Att anteckningarna blir ett manus så småningom.
Ja, jag lovar att det kommer, emot. Någon gång kommer det fler böcker. Men jag tänkte att jag skulle vinna lite val och få lite mer jämlikhet.
Jag har ett arbetsnamn.
Mm.
En för alla, alla för en.
Ja.
Kan du säga första delen fort? En för alla.
En för alla.
Fort.
En för alla.
Fortare.
En för alla.
En fralla! Brödet ska räcka åt alla.
Ja, precis. Ja.
For the many, not the few. Precis. Kan vi säga då. Ja. Jonas, tack så långt. Robert ska fortsätta.
Inför ditt premiärtal i Almedalen 2012 så laddade du upp på ett sätt som är lite ovanligt för en partiledare. Du lyssnade på Joni Mitchell på hög volym.
Ja. Och det gör jag fortfarande ibland.
Mm. Det är så du hämtar vreden.
Ja. Ja, eller någon sorts... Hon är inte ens... Jag tycker hon är en väldigt mjuk artist och liksom fin. Även om det kan vara kraftfullt ibland. Men att sjunka in i sig själv med lite musik, det är väldigt fint. Så. Mm.
Den här texten i just då Joni Mitchells sång Big Yellow Taxi låter ju väldigt glad och bekymmersfri. Men har en väldigt allvarlig text. Handlar om miljö, klimathot, och sångtexten sätter ju egentligen ord på vad många av oss känner här och nu. Vi förstår inte vad vi har förrän det är borta.
Precis, det är ju liksom nyckelmeningen där. You don't know what you got till it's gone.
Vi har ju haft en vår och en sommar med ett extremväder, inte bara i Sverige utan i världen. Och många har fått upp ögonen för forskningen som visar att klimatförändringar, ja, det är något vi kan begränsa, men vi kan inte stoppa det. Vi måste anpassa oss till det. Det finns en blocköverskridande överenskommelse om att minska utsläppen av koldioxid i Sverige. Men jag tänker så här, i ett så allvarligt läge som vi nu är i, borde inte partierna kunna enas om en radikal, bred, blocköverskridande miljöpolitik med rätt politik för vår jords skull?
Alltså, jag önskar att det var så. Jag önskar verkligen det, för det skulle behövas att man visste att det låg fast. Att vi skulle bestämma att vi ska sluta sälja bilar som går på bensin och diesel, nya bilar om några år. Att vi ska ta alla pengarna ur pensionssystemet och bort från oljebolagen och lägga dem på något annat. Saken är den att vi är inte överens. Och det är väldigt olika, tycker jag, hur mycket man tar den här frågan på riktigt allvar. Eller hur mycket man letar efter ursäkter att ingenting göra. Och det är en stor... Nu tror jag att många liksom vaknar upp och söker liksom mer. Men jag tänker på den här prövningen med flygskatten, som man kan tycka är en trivial sak. Men alla vet att vi måste flyga mindre och vi måste bättra på järnväg och kollektivtrafik. Och det ligger på 110 på flygskatten. Om man inte orkar göra det, om man inte orkar liksom möta sina väljare så att det är faktiskt nödvändigt att göra det här, det blir lite dyrare att flyga, då orkar man inte de andra stegen heller. Och där finns det idag en skillnad mellan partierna. Jag önskar du hade rätt, att vi kunde sätta oss, men vi är inte där än.
Nej, jag kan vara naiv. Och nu kanske jag låter ännu mer naiv, men jag tänker så här att alla partier har liksom lite rätt i sin miljöpolitik, men betonar olika aspekter beroende på ideologi. Ibland kan det vara bättre med marknadsmässiga globala lösningar, och gällande andra frågor är det mer lämpligt med styrande skatter, subventioner. Alltså, jag tänker vi behöver göra mycket i världen och på hemmaplan. Någonstans vill jag bara ta det ett varv till. Borde vi inte kunna få samman allt detta?
Ja, alltså, att man ibland behöver marknadslösningar och sånt, det tycker jag är... Så är det ju. De kan vara ganska effektiva ibland. Men det behövs också ibland faktiskt att man säger att vi får sluta göra de här sakerna. Eller vi måste sätta upp gränser för vad man får göra. Sen tror jag det som är klimatfrågan. Jag har funderat på... Varför förnekar en del det här? Eller varför finns det liksom kunniga, duktiga, intelligenta människor som säger att nej, men vi behöver inte göra något, eller det är meningslöst att göra någonting? Och jag tror att en delförklaring är att det krockar så hårt med andra delar av ens övertygelse. Ja, men då kanske inte vi kan låta flyget växa hela tiden. Det kanske är så att vissa människors livsstil är helt orimlig för klimatet på det sättet. Det kanske är så att tillväxten har en gräns. Kanske inte bara kan bli rikare och rikare i all oändlighet. Och krockar slutsatserna med hela ens sätt att tänka och världsbild, det är då människor går in i förnekelse. Det är då man säger att nej, men det är något fel på de här som säger att det är så allvarligt med klimatet. Och jag tycker att det finns kvar förnekelse om klimatfrågan. Och det är helt irrationellt, därför att det är här. Klimatet håller på att förändras. Och det är ju en sorg att tänka sig att det här fantastiska landskapet och grönskan och allt det här, det kanske våra barn och barnbarn kanske kommer att uppleva någonting helt annat. Och många människor kommer inte ens att kunna bruka den mark som har brukats i årtusenden och så. Och där finns det en skillnad i politiken, det gör faktiskt det. Sen tycker inte jag att man ska vara... Det finns borgerliga miljökämpar. Och det finns folk till vänster som inte är så intresserade av miljöfrågor. Men det är en skillnad mellan partierna, det är det.
Ja. Men om vi tittar på den internationella horisonten. Ni vill ju gå ur EU. Och samtidigt så har vi sommarens verklighet där många av oss upplevde ja, men nu får vi hjälp. Skogsbränderna är här, det kostar givetvis oss pengar. Men hjälpen hyllades från olika EU-länder som kom till vår hjälp. Hur ska vi kunna påverka miljön utan att vara en aktiv del av ett europeiskt samarbete, tänker du?
Ja, så jag har ju suttit 11 år i EU-parlamentet, största delen i miljöutskottet och varit talesperson för hela vänstern i EU i miljöfrågor. Jag har varit på de här FN-förhandlingarna, jag har varit med och förhandlat fram stora delar av EU-lagstiftningen. Och jag tycker det är helt självklart att man ska göra det så bra man bara kan. Men det är också så här att EU till exempel förhindrar länder att skärpa miljökrav. Därför att man tycker att det är viktigt att företag får sälja sina varor. Och då tycker jag att miljön måste komma först. Det som skedde i sommar tycker jag var något väldigt vackert. Jag tycker att det var rörande att se liksom, flygplan från Portugal och brandmän från Polen som kom hit. Det är så jag vill att ett europeiskt samarbete ska fungera. Även Norge var med. De är inte med i EU, men jag tycker att det är helt självklart att de hjälper oss och vi hjälper dem en annan gång. Om EU var så att man liksom, det var ett samarbete mellan länder som hjälper varandra. Om det inte var en ambition att bestämma den ekonomiska politiken och ha en president och en militär, då köper jag allting rakt av. Att det är så. Och därför är det så att sen vi förlorade folkomröstningen så arbetar vi för att förändra EU åt det hållet. Jag tror inte att det blir någon ny folkomröstning om medlemskapet snart. Vi lyfter inte upp det i vår valplattform. Men det är problem med demokratin. Det är problem med centralstyret. Och så länge det är så kommer vi att arbeta för att förändra det.
Men det är inte en fråga som ni är särskilt aktiva i just nu.
Nej, det är inte, det är inte en fråga som vi säger att det här ska vi jobba med de kommande åren eller så. Men jag tycker att det är också så här, EU har varit jättehårda mot Grekland. Lång, komplicerad historia, man räddade bankerna och så där. Grekland har skurit ner på sitt brandförsvar. Det är en annan sida av det här myntet som också finns. Och det viktiga tycker jag är att vi tillsammans arbetar för ett bra, öppet, demokratiskt europeiskt samarbete. Och det gör vi.
Filosofen Hannah Arendt sa så här, vi växlar spår lite nu. Från ett allvarligt ämne till ett annat allvarligt ämne faktiskt. Hon sa, den nazistiska dödsapparaten drevs inte enbart av stora visioner utan också av vanliga människor som bara anpassade sig till den rådande ordningen. Och så skapades en ond stat. Och samma analys kan ju göras, som du alltid får höra, gällande de olika totalitära stater på den yttersta vänsterkanten, som också har blivit onda. Men här är en stor filosofisk fråga nu då. Kanske den stora frågan efter andra världskriget. Hur kan vi som samhälle och medborgare förbereda oss så att vi är redo nästa gång staten blir ond? Och det här är ju starka ord givetvis, men idag växer populismen. Högerextremistiska organisationer syns och hörs tydligt. Så för att återkoppla till den här filosofiska frågan, hur kan vi som samhälle förbereda oss när staten blir ond?
Alltså jag tror att det är flera saker som behövs. Det viktigaste är civilkuraget. Att man faktiskt som person tar ställning och vågar göra det. Sen tror jag också att vi ska bygga in fler skydd i vårt samhälle mot det totalitära. Jag tror att vi är vid den punkten där vi ska göra det. En sån praktisk sak är att vi vill att man ska skriva in public service, oberoende och finansiering i grundlagen. För att inte en regering ska kunna bestämma att vi ska inte ha oberoende medier som granskar oss med skattebetalda. Utan det ska läggas bortom det för att skydda. För att det räcker att åka till Danmark eller Polen så är man där och naggar de oberoende mediernas liksom möjligheter att granska politikerna. Och det ska inte få ske i Sverige. Så jag tycker att vi ska se att det som sker i europeiska länder, det är så allvarligt att vi ska bygga in säkerhetsspärrar. Och sen, du har helt rätt. De kommunistiska staterna med Sovjet och Kina urartade i några av de mest grymma samhällssystemen under 1900-talet. Mitt parti har en historia som kopplar bak till det. Jag kan säga så att jag ser det som en av mina viktigaste politiska livsuppgifter. Att se till att den svenska vänstern en gång för alla gör upp med minsta drag som kopplar tillbaka till en sån auktoritär syn.
Tittar man på motståndet mot nazismen och andra rörelser så är det gemenskaper som har lyckats. Mm. Sofie Scholl som protesterade mot Hitler var en del av studentföreningen Vita Rosen. Martin Luther King hade sin baptistförsamling, Nelson Mandela, ANC-rörelsen och så. Och jag har i sommar läst en bok av Joel Halldorf. Han är teolog och skriver lite i Dagen och Expressen. Lärare på Ekumeniakyrkans teologiska högskola. Han har skrivit en ny bok som slår ett slag för just det vi var inne på innan. Civilsamhällets roll i samhället, i framtidens politik, Gud, återkomsten. Jag vill bara ta lite tid och citera den boken lite kort för dig. Så här står det: den enda möjligheten att stå emot en dålig gemenskap är att vara en del av en annan god gemenskap. En gemenskap av människor som bekänner sig till goda moraliska ideal. Slut citat. Alltså en sorts riktning att visa på det goda demokratiska civilsamhället kan vara en kraft att räkna med för att bygga ett bättre samhälle, som vi var inne på innan, men också vara ett värn och ett skydd då samhället inte alltid är gott. Så här någonstans så skulle jag så gärna se, och jag är nyfiken på, har du något konkret förslag? Hur ska dessa moderna rörelser som idag inte får så mycket support och som faktiskt minskar föreningsliv, kyrka och så, men som vill vara med, både vara ett värn då medmänskliga ideal inte betonas, men också vara med konstruktivt och bygga. Har du några konkreta förslag i politiken? Hur får vi vara med?
Ja, så jag tror att den svenska samhällets demokratiska styrka beror mycket på våra folkrörelser. Arbetarrörelsen är en av dem. Nykterhetsrörelsen, frikyrkan är andra sådana rörelser. Och det är ju liksom ett kitt som håller oss samman. Men vi kan också se att i stadsdelar där som är utsatta och som har problem, där är ofta föreningslivet mycket svagare, även idrottsrörelsen och så. Så jag tror det är otroligt viktigt. Det kan ju vara allt från ekonomiskt stöd till att skapa förutsättningar liksom att göra de här liksom sakerna tillsammans. Sen tror jag att de här rörelserna ändras hela tiden. Och det är lätt att se på de gamla rörelserna att de förtvinar och klingar av. Men det kommer nya rörelser istället av unga människor som gör saker tillsammans. Och jag måste säga att när jag är ute på skolor och så och pratar, vilket jag är ofta, då är jag ganska hoppfull. Jag tror att dagens unga har mer kunskap, att de är ofta värderingsstarka, att de är motståndskraftiga, att de inte köper allting. Så jag känner inte det här liksom, det är på väg bort. Jag känner mig ganska... Det kommer att ta sig nya uttryck och det kommer att ta sig nya vägar. Och det tror jag att det är bara... Vi vet inte riktigt hur det blir, men jag är inte pessimist liksom i den meningen. Och nu är det en brytningstid. Det var som att efter andra världskriget, då var våra samhällen liksom vaccinerade mot fascistiska idéer och rasistiska idéer, för de hänger ihop. Det satt liksom i ryggmärgen på folk. Vi går inte dit, för att vi vet att det slutar i katastrofen. Det vaccinet har släppt. Vi måste vaccinera oss igen. Och det första steget i utförsbacken, det är avhumaniseringen. Det är att man slutar se människor som människor. Och att börja göra motståndskraft redan där, det tror jag är helt avgörande liksom, att göra det. Jag fick en fråga, det är en väldigt liten enkel sak, men i P1s utfrågning om volymer flyktingar. Och jag sa att vi föredrar att prata om människor istället. För det är människor det är. Och att inte acceptera den här liksom krypande avhumaniseringen, det tror jag är en del av den här vaccinationskampanjen vi ska ha. Och jag tror på vaccin, det är bra. Jag tror på det.
Tack för hoppfulla ord. Tack. Nu är det så att du ska snart lämna Vårgårda. Vi hörde innan, du ska ta tåget hemåt igen. Och det är snart val, och därför vill jag avrunda med tre snabba frågor till dig här nu bara. Och den första är: vilken fråga är du mest trött på att få?
Vilken fråga är jag mest trött på att få? Ja, men ni kommer ju inte få något inflytande efter valet, visst är det så? Det sa de inför förra valet också, de fick fel då med.
Mm. Vad är ditt största problem just nu?
Mitt största problem nu, det är att hinna med. Jag går upp 5-6 på morgonen, jag läser nyheterna, jag jobbar ofta till midnatt. Och behålla perspektivet när man jobbar så hårt som man gör en valrörelse.
Och vad är du mest tacksam för?
Alltså jag tycker att de här små stunderna som är oväntade ofta är de bästa. Jag gick och tog en promenad i trädgårdsföreningen i Göteborg i morse. Plötsligt träffade man en människa. Jag pratade med en man från kyrkan här som började berätta om sin uppväxt. Han var fosterbarn, han upptäckte sina syskon igen till exempel. Plötsligt står man där och möter en människa som berättar om någonting riktigt viktigt. Och har man möjlighet och tid liksom att fånga det i dagen, så finns det massa sådana stunder, och de tycker jag ofta är de bästa.
Tack.
Tack så mycket.
Tack, Jonas.